Projektet av Britt-Marie Mattsson. Kapitel 1. Peter vaknade med en obehaglig känsla av att han låg hopkrupen i en smal säng intill ett dragigt fönster som varken gick att öppna eller stänga ordentligt. Han orienterade sig långsamt och insåg att han snott in sig i påslakanet och hamnat med ansiktet mot sänggaveln. Men han var hemma i sin egen sängkammare, inte i det rum med kokskåp som han hyrt möblerat i andra hand efter att ha flyttat från den ena minimala lägenheten till den andra. Det var många år sedan han fastnat i Stockholms bostadsdjungel och gjort slut på trissvinsten på 1,2 miljoner kronor som han skrapat fram i direktsändning i tv. Mycket pengar, men samtidigt en skitsumma i andrahandsträsket där kontrakt och avtal inte existerade och risken att bli lurad var överhängande. Han hade fått hyra några månader här och några veckor där när kontraktsinnehavarna var bortresta och ville tjäna extra pengar. Han letade ständigt efter lappar med hyreserbjudanden på anslagstavlor i affärerna och fick alltid lova att vara extremt diskret så att grannarna inte märkte att han bodde där. Det var emot reglerna i de flesta bostadsrättsföreningar att hyra ut i andra hand utan föreningens tillstånd, och ägarna hade visevärdar som patrullerade trappuppgångarna. Inte heller var det lätt att göra det särskilt ombonat och trivsamt i de tillfälliga bostäderna. Han hade ofta fått röja ut skitiga kylskåp med mögliga och utgångna livsmedel innan han kunde sätta in en yoghurt. Han livnärde sig under den där tiden nästan enbart på yoghurt, flingor och hämtpizzor. En gång trodde han att han hade sitt på det torra när kvinnan som hade lägenhetskontraktet flyttade in hos sin pojkvän. Men efter en vecka var hon tillbaka eftersom pojkvännen gjort slut, och trots att Peter bokstavligen stod på gatan vägrade hon att betala tillbaka en enda krona av hyran som han betalat 6 månader i förskott. Han hade fortfarande mardrömmar om den där tiden, men drömmarna kom allt mer sällan. Numera var hans liv välordnat och han tänkte bara ibland tillbaka på åren då han trodde att han aldrig skulle få en fast plattform under fötterna. Kanske var det pillerburkarna i innerfacket på den slitna bruna portföljen i skinn som fick honom att känna att han hade kontroll. Ångesten hade funnits som en lömsk fiende, redo att attackera med full kraft, när han legat i sängen i hyresrummen och trott att han aldrig skulle få ordning på sin vardag i Stockholm. Att han kanske skulle tvingas att flytta tillbaka till Skövde där han jobbat på 7-Eleven en sommar och, antagligen mot butikens regelverk, köpt 10 trisslotter som han sorterat ut i ett eget intrikat räknesystem för att maximera sin möjlighet att vinna. Han insåg att det var slumpen som avgjorde, men valde att intala sig själv att han med sin matematiska modell överlistat systemet. Det kändes bättre så. Tvångstankarna och ångesten hade fått honom att ta sig till vårdcentralen en morgon och bokstavligen slåss om nummerlapparna till drop-in-tiden på akutmottagningen. En sjuksköterska hade ställt sig på en stol och skrikit till alla upprörda i väntrummet att de med tecken på säsonginfluensa omedelbart måste gå därifrån eftersom smittspridningen var överhängande. Hon ordinerade handsprit, vätska att dricka och febernedsättande som kunde köpas receptfritt på Hemköp. Peter tackade sin lyckliga stjärna för att han hade stannat kvar. När han ropades upp bar benen knappt honom och läkaren visade till en början visst intresse. Men när Peter berättade om ångesten och tvångstankarna och funderingarna på hur livet skulle bli när pengarna var slut, ryckte läkaren bara på axlarna och sa att varenda jävel hade ångest och tvångstankar numera. Han själv också förresten. Här fanns bara plats för snabba...